Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden, ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbäck, före detta medlem i Knutbysekten, pastor där, numera driver Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Mm. Så är det. Ha, hur är läget med dig, Rigmor, idag?
Härligt, snöväder. Jag har tagit igår min tredje covid-vaccination. Ah. Har du tagit tre?
Ja, jo, men jag har tagit tre. Jag jobbar ju inom vården så att jag har tagit min tredje också.
Jag kände att jag kanske är lite skrovligare än vanligt i rösten. Jag har haft lite nysningar och hostningar, men annars mår jag fint.
Ja, du låter helt okej tycker jag. Vi har ju börjat att prata lite grann om den serie som går nu som heter Knutby på TV4 och på C-more. Kan man se den. På C-more ligger alla sex avsnitten ute. Och du har sett allihopa, eller hur, Rigmor?
Ja, det har jag gjort.
Mm. Och jag har sett de fyra som ännu då har släppts som fram till nu idag när vi spelar in har släppts på TV4. Och vi har ju kommenterat de två första avsnitten. Vi har ju lovat att vi ska ge en fortsättning på och kommentera även fortsättningen på de här avsnitten. Och nu har jag sett två stycken till, tre och fyra.
Har du haft kontakt med andra som också följer serien och som var medlemmar?
Mm.
För jag har direkt och indirekt kontakt med flera utav dem som finns tydligt beskrivna i...
Kan du berätta någonting om det? Vad du har fått för reflektioner från det?
Ja, men bland annat så vill jag ge dig rätt. Vid förra gången när vi pratade så oroade du dig för om Helene Fossmos anhöriga skulle reagera mot det porträttet. Det är precis vad som har hänt. De har tagit riktigt illa vid sig över hur hon tydligt framställs och så olik sig själv.
Ja, det var ju så jag upplevde det också. Så det var därför min fara var att de just skulle känna ett obehag inför att behöva se det på det sättet. Men du frågade om jag har haft kontakt med några andra före detta medlemmar. Mm. Och det har jag faktiskt lite gärna. Och det är ganska intressant. Det jag berättar, det är ju mina reflektioner, mina upplevelser och vad jag känner igen och inte känner igen. Jag kan ju inte svara för alla andra naturligtvis. Men åtminstone jag pratar med några andra som har sett serien och har samma reflektioner som jag utifrån de två första avsnitten, att faktiskt de huvudkaraktärerna då, Christer Brud och barnflickan och Helga, att de är väl återgivna, de karaktärerna faktiskt. Så att det finns fler som har samma upplevelse, vilket ju känns intressant, att det blir, ju fler som kan vittna om samma sak, desto mer trovärdigt blir det ju. Men också att man inte känner igen sig i den frikyrkliga miljö som skapas, utan att den blir liksom uppdiktad med, som jag sa förra gången, med att alkoholen flödade i de offentliga sammanhangen, vilket ju inte den gjorde till exempel, som jag har fått många frågor om faktiskt också, både på Facebook och på mail och direkt, oj, såg det ut så där, och det, nej, riktigt så såg det inte ut. Sen måste jag säga att det tredje avsnittet när jag såg det, då tyckte jag inte alls att det var lika bra som de två första. Och det tror jag mycket beror på att de försöker nog komprimera ihop en lång tid på en väldigt kort tid nu då. Så att de liksom lägger ju in saker som sker sent i liksom Knutby-historien nu, en väldigt tidig del av historien. Och därför blir det för mig lite märkligt. Och sen så, någonting som jag också kände att jag inte delade, eller som jag inte tyckte alls stämde, det är ju det här hur de presenterar Kristi brud. De beskriver hur hon skriver den här Tirsa-profetien om sin relation med Jesus och så vidare. Och sen hur hon då delar ut den så att alla ska läsa den. Och så var det ju inte. Jag har aldrig läst hela Tirsa-profetien. Nu har jag nog gjort det i efterhand idag, men inte under tiden i sekten. Och jag tror inte att någon annan gjorde det heller, förutom Helge och några, ett par stycken som var med i den lilla kretsen som den skrivs ner på datorn.
Ja. Men det var några stycken. Mm. Eftersom jag blev ombedd att offentliggöra och beskriva den. Så att det var
den kom ju ut, ja, precis.
Den kom till mig, men den kom inte ut i offentliga vägar, utan den kom genom att några av er...
Mm. Ja, för jag var tvungen att fråga min man Peter om läste du den? För jag liksom kunde inte minnas att jag någonsin har. Och då sa han att nej, däremot minns han att Åsa då valde att läsa vissa delar, och tydligen för vissa av dem som fanns hennes närhet. Jag minns inte att jag någonsin fick höra det, men så hon valde väl ut vissa delar och delade med sig av då.
Ja, men det var ju precis så den användes. Den användes ju som en slags hemlig helig text som vissa fick höra vissa delar. Det var ju så den här fantasierna runt att hon hade en sån profetia om sin egen betydelse kom ut. Och då, de som ville att jag skulle kommentera den, det var det som de fann obehagligt då.
Ja, men precis.
När man visste hela innehållet.
Ja, men det är absolut. Nej, och sen så en annan sak som jag också reagerar på, det var ju att i filmen eller i serien så dramatiseras det så som om det här med Kristi brud och att Åsa då skulle vara det offentliggörs i någon slags ceremoni i hela församlingen. Och så var det ju inte, utan det var ju så att det här var någonting som hölls hemligt och som sipprade ut som sakta men säkert till fler och fler. Men aldrig någonsin talades om i de offentliga sammanhangen, aldrig på möten eller så vidare. Men däremot så var det ju dock aldrig hela församlingen, men större och större del av församlingen genom när åren gick som fick liksom del av hennes hemlighet, så att säga. Så att den hölls hela tiden sådär.
Låtsas hemlig, för ja, vi andra som stod så långt utanför som jag visste ju om det hela tiden. Mm. Och det skrevs ju redan en vecka efter mordet om det genom folk, bland annat Kadehammar i Aftonbladet. Han hade ju intervjuat Tigge och Lotta, som de kallades, så att det,
som berättade om det.
Ja, alla visste det, fastän några av er förnekade det på något sätt.
Ja, och jag tror att det var ju delar av församlingen som valde att tro på Åsa när hon sa att det ljögs om det, de som då inte hade fått det till sig. Så då är det så. Nej, men så det är en sån sak. Sen måste jag säga att jag har ju också pratat med för detta medlemmar som inte alls känner igen serien och tycker att den är jättemärklig i deras ögon. Och då konstaterade vi att vi har nog lite olika vinkel till det här utifrån var någonstans vi befann oss i sekten. Jag befann mig ju i Åsas närhet och kan därför känna igen hennes personlighet och det som fanns i den tidiga liksom historien på liksom mitten av 90-talet när jag kom dit. Medan det finns andra då i församlingen som fanns längre ut på utkanten som inte fanns med i den inre kretsen, som kanske knappt träffade Åsa de senare åren och som inte alls känner igen det här som beskrivs, därför att det finns en sån otrolig delning i församlingen i vad man har sett och inte sett, och det är också ganska intressant, så att det finns delar av församlingen som inte alls har varit med i, kan inte känna igen det här med barnflickan och att hon blev utfryst, för dem såg henne knappt, och sen finns det de som verkligen vara en del av det. Så det finns olika syner på det. Så det är också intressant.
Mm. Ja. Det är ju henne, jag har ju sagt det, att det är ju hennes tragedi egentligen, förutom de som blev skottskadade och den kvinnan som är mördad och Helene Fossmo som är död under oklara omständigheter, så är det ju Sara Svensson som är gestaltad som Anna här, som är seriens huvudperson. Och då vidhåller nog jag vad jag sa förra gången, nu när jag har sett hela serien, att den psykologiska nedbrytningen, det här som brukar kallas hjärntvätt, när man gör en person till ett verktyg, bryter ner honom eller henne så mycket att de inte längre har en egen vilja. Det tycker jag är, den processen är bättre återgiven. Det finns ju personer som, nämen, kunniga inom sina fält, otroligt kunniga personer som Leif G.W. Persson till exempel, som inte förstod det utan som menade att det hade väl varit lämpligt med ett vanligt fängelsestraff. Han förstod inte den typen av psykisk sjukdom. Och det tycker jag serien åskådliggör väldigt bra. Hon blir isolerad och manipulerad och skrämd, och då kommer ju det här att i de religiösa sekterna så är det inte bara att man är rädd för utomstående personer med makt, utan man är rädd för det eviga straffet och man är rädd för Gud.
Jag tycker det är intressant också, därför att utifrån nu när vi har liksom på något sätt hela historien bakom oss och kan nästan se det som ett dokument på hur det gick till allting, så kan man ju också se, jag tänker på vi som efter mordet också blir isolerade och kallade fel och hamnar i den här situationen. Jag tror vi kan känna igen oss i hur Sara, även om det gick mycket längre naturligtvis i Saras, så var det liksom en samma typ av början till en sån hjärntvätt, att bli just så isolerad, att bli förklarad fel, att man inte, folk inte hälsar på all den här biten som kan upplevas otroligt otäck. Så det är intressant.
Sen har jag ju sagt i något annat sammanhang, tror jag, här i podden, att jag tycker det är inte så kul med de här sexscenerna.
Nej, just det.
Nej. Det,
men nej, jag
det,
håller med.
Men det är min privata reaktion.
Ja, fast jag kan också tycka att det känns som att det blir för ett stort fokus och det blir så utmålat. Och jag förstår ju att det, filmatiseringen blir ju, det säljer ju alltid liksom. Men sen måste jag också vidhålla att jag tycker nog att jag vet fortfarande inte om jag tycker att det är försvarbart rent moraliskt och etiskt att göra en serie om en sån närtida tragisk händelse där människor fortfarande liksom bär trauman efter det här. Så, men nu är den gjord och då får vi förhålla oss till det. Så är det ju.
Vi kan väl ha en avslutande samtal när du har sett hela serien.
Ja, men absolut, gärna. Okej. Okay. Det är så här, Rigmor, att jag var på middag för ett par veckor sedan nu, tror jag det. Och då fick jag en fråga som jag lovar att ta med mig till podden. Så jag tar den idag, och det är bra, eller?
Absolut.
Fint. Nej, men vi har ju pratat mycket om det här med narcissism, du och jag, nu i flera avsnitt, och folk har frågat om det och det har varit ett intressant samtal. Och då fick jag frågan om, är det så att narcissism, eller då man pratar om NPD, Narcissistic Personality Disorder, om det är genetiskt? Är det någonting som man ärver? Kan du svara på det och förklara det?
Alltså jag har faktiskt haft en väldigt intressant ingående diskussion med en forskare vid Lunds universitet som hade samlat ett stort material av personer som var släkt med varandra, och där hon försökte se om det här anlaget är nedärvt. Och då måste man ju skilja på det vi har pratat om som narcissistiskt beteende och kanske en epidemi i våra dagar av en slags narcissist. Man kollar på mig och vara med i tidningen, i media, i sociala, bli en influencer kanske. Och det vi, som är den medicinska diagnosen, som en form av psykopati som kallas NPD, Narcissistic Personality Disorder, alltså en personlighetsstörning med narcissism, som är någonting helt annat. Och det var det som den här forskaren arbetade med. Och vårt utbyte blev så intressant, för hon hade skaffat ett ganska stort material, och hon var inte läkare, utan hon var då, och jag säger var, för att hon har tyvärr avlidit i en obotlig sjukdom, och det skedde, ja, det är ett antal år sedan. Men hon var så rädd egentligen för personerna som hon försökte följa för att förstå den här åkomman. Och hon hade själv haft privata erfarenheter av att leva nära en eller flera personer med den personlighetsstörningen. Och det gjorde att hon var så rädd, för hon visste att de här människorna, de kan bli alltså de kan bli väldigt hämndlystna och väldigt ihärdiga i det, att det ligger i deras problematik helt enkelt. Så att hon ville inte, hon var väldigt rädd om sitt eget namn och sin egen identitet, och så småningom visste jag precis vem hon var, men jag respekterade det här. Och hon hade ett stort material där hon...
Så du vill inte berätta vad hon heter idag?
Nej, jag tycker jag respekterar det. Nu har hon avlidit, men jag vet ju som sagt. Men hon hade ett stort material, och i en släkt så hade hon följt det här anlaget med den här störningen, där personer helt enkelt saknar medkänsla upp till 8 generationer. Det var en släkt i Norrland. Och hon tog kontakt med mig därför att hon hade framgått att jag kände till Knutby, och hon var intresserad av Åsa Waldau och tyckte sig se att hon kan möjligtvis ha den störningen. Så att när hon hade dött och jag fick bud om det, då ringde jag och pratade med hennes chef och en kollega till henne. Och det visade sig att de kände inte till det här materialet. Och sen släppte jag det, men jag hade tänkt att jag kunde på något sätt ha förvaltat det.
Ja.
Men, och det är inte för sent nu kanske, eller också är det det. Det är några år sedan. Men i alla fall, varför trodde hon att det här var en genetisk, som vi säger, dominant autosomal nedärvning? Och vad betyder det i så fall? Jo, det betyder det att dominant, det betyder att den här genen räcker det om den ena föräldern har. Och då är risken 50% att barnen kommer att få samma egenhet.
Mm. Det är ju en hög procent.
Ja, det är en hög. Mm. Det är nu. Och det var därför hon kunde följa de här släkterna på det sättet. Och vi pratade faktiskt om en annan känd släkt som jag kunde tipsa henne om, där man skulle kunna följa tillbaka. Men det finns ju då några sådana åkommor, till exempel Huntingtons sjukdom och Marfans syndrom. Och det finns en familjär typ av hyperkolesterolemi också, som är dominant autosomalt nedärvd. Sen finns det andra sjukdomar som är ärftliga, men som är recessivt autosomalt nedärvning. Och då måste liksom båda föräldrarna har anlaget, men eftersom det är recessivt så behöver kanske inte föräldern själv veta om att man bär på det anlaget. Och en sån sjukdom till exempel är blödarsjukan, som vi vet fanns i den sista tsarfamiljen i Ryssland. Färgblindhet kan också nedärvas på det. Men varför skulle man... Så då hade hon egentligen några kriterier som jag tycker är värda att tänka på. Det är att de flesta personer med narcissistisk personlighetsstörning i hennes samling hade alltid varit som de är. Det vill säga att de hade en liknande problematik redan i barndomen. Det var inte någonting som tillkom genom miljön eller så. Man kunde känna igen de här dragen hela tiden. Ett annat kriterium som hon kunde konstatera, det är att hon kallade det för det, att liksom det terapeutiska resultatet, psykoterapi med de här personerna, det är liksom, det imponerar inte vad psykologerna och psykoterapeuterna lyckas åstadkomma. Och det är ofta så att sjukdomsinsikten är helt obefintlig.
Så du menar alltså att gå i terapi för en sån här person ger egentligen inget resultat? Man kan inte
i alla
komma
fall
åt...
inte de metoder man har haft. Jag har ju haft i mitt långa arbetsliv så har jag haft några personer som alldeles uppenbart har den här problematiken. Och då har jag avrundat och avslutat den terapeutiska processen. Ibland har jag sagt att det har varit en fantastisk session, du har underhållit mig. Men jag har inte gjort något jobb, så jag vill inte ha ett arvode för den här. För jag känner inte att jag har åstadkommit någonting. Mm. Och jag kan ibland tänka att det nästan, i alla fall med den typ av terapi som jag är utbildad inom, att det nästan är kontraindicerat. För de här personerna är ju attention abusers, de är uppmärksamhetsmissbrukare.
Mm.
Och därför finns det också, på nätet kan man se ett antal dokumentärer när en person med den här störningen helt enkelt berättar om sig själv. Och...
Just det jag har sett tror jag, det är ganska märklig upplevelse att få ta del av faktiskt.
Ja.
Men för jag bara, nu kanske jag går händelsen i förväg, men jag vet att du ibland har pratat om en social korsett, att det är det enda sättet att hjälpa en sån här person. Är det en sån här personlighet du tänker på då när du pratar om social korsett?
Det finns ju, ja men absolut. Mm. Det finns ju andra, men alltså det viktiga är då att jag ser ju det här som ett handikapp.
Mm.
Och det gjorde min vän som var forskare också. Hon sa att hon var ju molekylär neuroforskare. Så att hon sa att hon utgick från att det bör vara ett regulatoriskt protein som antingen handlar om de här utvecklingen av spegelneuron som vi pratade om, som i slutet av fosterlivet gör att redan när barnet är nyfött så kan det härma och imitera och förstå ansiktsuttryck och därmed lära känna känslotillståndet.
Just det.
Hos den som uttrycker någonting med sitt ansikte. Eller också att de här regulatoriska proteinerna skulle ha någonting att göra med anläggning av delar av frontallobsregionen i hjärnan.
Mm.
Så att hon såg som jag det här som ett handikapp.
Mm. För jag bara, då menar hon att det här proteinet saknas så att man inte kan utveckla det här sättet att lära känna sig själv och andra genom vad man ser hos andra.
Ska vi se. Alltså,
spegelneuronerna.
Spegelneuroner, jo men det kusliga skulle jag vilja säga, det är att de här personerna ofta har en väldigt bra inlevelseförmåga. Så de kan spela och manipulera på oss, för de kan föreställa sig precis vad som pågår inom oss. Men de har inte medkänslan när detta händer. Utan de tycker det är som en kul lek eller en spännande, fascinerande förmåga som de tycker sig ha.
Så de lär sig att de tar upp det här när de ser andra, men det blir inte en empatisk förmåga.
Och där kan det ligga en grymhet, men samtidigt, man brukar prata om karismatiska personer. Och det här är en känslokyla som faktiskt kan upplevas som spännande, eller genom att den är gåtfull och så kan det faktiskt bidra till.
Ja, men det där tycker jag är intressant, för att ofta när man pratar om en karismatisk person så tänker man ju någon som är utåtriktad och som är uttrycksfull och livfull och liksom har karisma det här. Och när du pratar om det här så känner man ju ändå igen det här, den kyliga karismatiken, någon som faktiskt blir, just för att de är återhållsamma, kyliga, så blir de ännu mer spännande och attraktiva för vissa och man upplevs ha en annan typ av karismatisk personlighet. Ja,
alltså jag fick ju jag frågasatt ju verkligen det här i vår diskussion om det skulle kunna vara ett genetiskt, ett så kallat biosocialt funktionshinder då. Så jag fick studier som är ifrån, de är väl en 10-12 år gamla nu, som fortfarande ligger på biokeminivån men inte verkar ha kommit över i klinisk praxis, psykiatrisk praxis. Så att jag vet ju inte, men jag vill ändå säga det att är man förälder och har det här funktionshindret så behöver man ju stöd i sitt föräldraskap. Och särskilt om det skulle vara så att något av ens barn har ärvt samma anlag. Så att jag vill också säga att i ett äktenskap, ja, men den som inte själv har störningen, om det är ett bestående äktenskap, vad händer då? Ja, då är det ju mycket möjligt att den andra parten utvecklar vad man kallar för ett medberoende. Och i värsta fall folie à deux, där man liksom går in och anammar den störda personens självbild och syn på människor, så att man själv liksom börjar agera som om man hade.
Det där är ju jätteintressant, både medberoende och foli. Vi kan väl återkomma till det. Får jag bara fråga en sak först? Jag tänker på när du pratar om att det är genetiskt betingat.
Kan vara genetiskt.
Kan vara, nej, kan vara, okej. Men då tänker jag om det, om du pratar om en förälder och att som får ett barn. Jag tänker att om man som förälder uppfostrar ett barn, om man själv har NPD, så måste det också vara så att man, att det kan vara miljöbaserat också, eller?
Ja, alltså, och det är därför det är svårt.
Därför
att om föräldern har en sån störning så att det inte riktigt har en normal empati med sitt eget lilla barn, utan behandlar barnet på ett annat sätt, då bibringar man ju barnet en problematik. Och det är därför jag menar att de här föräldrarna i så fall inte ska lämnas helt ensamma, utan i det fallet är förskolan jätteviktig, släktingar är jätteviktiga, och att man hjälper den här personen som har ett funktionshinder i det här fallet. Och då är ju problemet att de ofta inte inser det, utan den här grandiosa självbilden slår igenom. Som, ja, det är inte enkelt. Nej. I de familjerna, kan jag säga.
Men jag tänker, de flesta psykiska diagnoser eller störningar är oftast, alltså man har ju ofta flera olika diagnoser. Är det så med den här också? Att har man NPD så kanske man har andra också?
Så kan det ju vara. Det behöver inte vara så. Nej. Men så kan det ju vara. Det kan ju vara missbruk och annat. Så de här personerna, om de inte blir sektledare och får en massa trofasta anhängare, så får de ju stora problem i samarbetet och i vänkretsen och så. Så att eftersom de har svårt att uttrycka empati och förstå, så blir de ju socialt klumpiga helt enkelt. Och blir som påträngande, och om man inte har hamnat i en medberoende situation så är det stor risk att människor inte orkar med helt enkelt, utan de lämnas.
Ja, just det. Men jag tänker också, nu kanske inte det är just NPD-personer som kommer dit, men människor som har maktpositioner. Jag tänker höga chefer och så vidare. Man pratar ju oftast om att de har någon form av narcissistisk personlighetstyp eller psykopati eller sådär. Nästan för att det, att det behövs i de där positionerna för att kunna liksom agera lite kyligare kanske än många andra skulle göra. Eller vad tänker du om det?
Jo, men det är bra att du påtalar. Därför att jag, i mitt perspektiv, Tiva är ju företagsläkare i grunden också, så är det, då förväxlar man en störning med en, alltså människor med makt. Jag lyssnade på Nils Meltzer, som vi ska återkomma till, FNs expert på utredning av misstänkt tortyr, psykiskt fysiskt tortyr i olika länder. Men han sa att makt, power, det är den starkaste drogen. Det är starkare än några kemiska eller alkohol eller andra droger. Och det betyder alltså att när du hamnar i en maktposition och du har möjlighet att ge personer omdöme om deras prestationer, bestämma deras löner, bestämma om deras karriär, påverka deras karriärväg, så är det lätt att falla in i ett missbruk. Mm. Och det gör inte alls alla ledare, men de ledare som faller in i maktmissbruket, de börjar få tillägna sig ett narcissistiskt beteende. Och då liknar det störningen, kan man säga. Men den fanns inte där från början. Så att om du ser deras livshistoria, så är det här någonting som har tillkommit. De var inte såna i skolåldern som barn, utan det kom med maktpositionen.
Mm. Men då är det inte NPD, utan då är det... Nej.
Då är det att man tillägnar sig ett narcissistiskt beteende, helt enkelt.
Mm. Just det. Då måste ju det mest olycksaliga vara en person med NPD som dessutom hamnar i en maktposition.
Ja, och då blir det sektlikt.
Ja.
Därför att i normala fall så vill man inte ha en sån person som ledare. Så att hamnar man i det, så blir organisationen i sig sektlik.
Mm. Okej, men Rigmor, du nämnde foliadö och du nämnde medberoende. Och det är någonting som jag faktiskt också har funderat på, just det här med medberoende. Om vi börjar där. Om jag utgår från mina erfarenheter i Knutby, så vi har ju pratat om möjliggörare som ett ord för oss som fanns runt omkring, som kunde liksom möjliggöra att då Åsa fick den här positionen och att det blev den här upptrappningen och hierarkin och alltihopa. Och kan man lika gärna använda ordet medberoende, eller är det, vad tänker du om det, med möjliggörare och medberoende?
Ja, med ett undantag skulle jag säga då, det är barnen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Man kan inte kalla barnen för möjliggörare. Man kan inte kalla dem egentligen för medberoende, för de är ju helt enkelt beroende.
Mm. Nej, men om vi stannar vid oss vuxna.
Ja, då tycker jag det. Mm. Då är det ofta det är precis samma fenomen vi beskriver då.
Mm. Jag funderar nämligen så här, för när man tänker på medberoende så tror jag att de allra flesta tänker på medberoende när det gäller missbruk, för det till exempel alkoholism eller drogmissbruk och så vidare. Mm. Och då bara satt jag och skrev ner vad jag kom på för någonting, hur ett sånt medberoende ser ut, om man då tänker på någon som har till exempel en alkoholiserad anhörig till exempel. Och så tänkte jag på min egen erfarenhet av Knutby. Ja, men, tyckte det var lite intressant.
Ja, men jag vill gärna höra,
vill du höra det. Ja.
Men jag vill först säga någonting då, och det är att jag jämför och likställer sektberoende, egentligen sektberoende, sektledarberoende, med någonting som är som droger. Det finns ju andra beroenden som inte är substansberoenden, till exempel spelberoende, där man fångas in av någonting annat än en drog eller alkohol.
Mm.
Och så tycker jag man kan likna sekt.
Ja, men absolut. Ja, vi pratade om maktmissbruk som en av de starkaste. Och det är väl någonting som även finns på olika plan i sekten, tänker jag. Inte bara längst upp i toppen.
Mm.
Nej, men då tänkte jag så här. Att en person som är medberoende till någon som har ett missbruk, de hamnar ju att de vill försvara. Om det är en anhörig man vill försvara, kanske inte missbruket tänker man ju inte, man försvarar personen. Men det blir att man försvarar missbruket. Och då tänker jag på Åsa Knutby, vi försvarade ju verkligen då Åsa och det som fanns runt omkring med näbbar och klor. Så för att vi var just medberoende, vi var möjliggörare, vi var med på det liksom. Och sen tänkte jag också på att i värsta fall så kanske man förser till och med den som missbrukar, för man ser att den klarar inte av att vara utan den här drogen, utan de får sån abstinens, de mår så dåligt så att man kanske till och med blir en som förser med drogen. Och då tänkte jag på återigen då Kristi brud som hade ett sånt otroligt behov av att få den uppmärksamheten och att få bekräftat vem hon var hela tiden. Och vi försåg ju henne med det genom att finnas där omkring och göra de här grejerna, ge henne de här orden eller behandlingen och så vidare som bekräftade henne som person. Så på det sättet så var vi verkligen...
Hon blev ju girig med tiden. Hon ville ju ha pengar och smycken och guld för miljontals kronor som det blev.
Så
försåg henne till och med materiellt på det sättet. Mm.
Det är också en sån här intressant sak jag tänkte på serien där de knyper serien där de liksom lyfter upp det här med pengar ganska mycket och tionde som om vi drev in det från folk och så ser det inte ut eller så såg det inte ut utan tionde är någonting man ger anonymt och ingenting som man kollar upp. Men däremot så vreds du i en viss del av gruppen de sista åren att man gav sitt tionde istället för att ge det till församling så gav man det till Åsa. Så att det liksom det hamnade där istället. Så det finns ju en sanning att det var tokerier men inte på det sättet då som du beskrivs där. Sen tänkte jag också på det här att en medberoende tycker ju oftast, eller man tycker synd om den som är missbrukare, den som då mår dåligt är sjuk och därför försvarar man eller försöker hjälpa för att man tycker synd om dem. Och då tänkte jag återigen på att det har beskrivits i flera tillfällen hur människor runt omkring Åsa upplevde att hon mådde dåligt och att våra liksom, uppdrag var att hjälpa henne att må bättre. Som vi förklarade att hon skulle bli hel för att då få komma till Jesus och allt det här. Och hon spelade ju på det också. Väldigt mycket självömkan, mycket tårar. Så att man skulle tycka synd om henne. Och sen det här att man ska då försöka rädda personen. Man ska bli den där som frälser den här missbrukaren. Rädda den, ta den upp ur sitt missbruk och så vidare. Men som anhörig eller som står vid sidan om så blir det dömt att misslycka på det sättet. Och det är väl samma sak även där i sekten. Att man försöker att till varje pris rädda det här som man tycker ser skadat ut. Man skulle aldrig vilja säga det till en annan. Men inom så försöker man lappa ihop det. Och sen tänker jag också på att man ställer upp i alla lägen. Oavsett vilket pris man får betala. Och hur mycket skit man än får så att säga. Så ställer man upp och finns där. Och man låter den som då är sjuk, som har missbruket, att få bete sig hur som helst mot den. Och så var det verkligen. Det slutade ju till och med att Åsa fick slå på människor runt omkring. Och sen så sist så tänkte jag på att om världen inte ställer sig emot hur jag då som medberoende hanterar det hela, så blir mitt sätt att hantera det att ta avstånd ifrån omvärlden. Och så var det ju verkligen i sekten. Så blir det ju en sekt att när människor utifrån inte vill se det jag ser som är så fantastiskt med den här gruppen eller när jag försöker förklara, då tar jag istället avstånd ifrån dem så att de inte kommer nära. Och det slutar med att man kanske då bryter kontakt med anhöriga och släkt och vänner. Och så blev det ju verkligen i sekten. Så att för mig är det väldigt uppenbart att man kan vara verkligen medberoende i en sektmiljö och till en sån här personlighetstyp tänker jag också, oavsett vad de personerna i Knutby hade för, det kan vi inte säga, vi vet inte vad de hade för möjliga diagnoser, men vi kan i alla fall se att någonting inte stod rätt till.
Man kan till och med se medberoendet liksom i flera led på det sättet att jag hade ju kontakt med anhöriga till er medlemmar och då kunde man se hur en del anhöriga för att ändå få kontakt med sina vuxna barn i sekten och barnbarn kanske, hur man ja, man gick in i ett slags medberoende, och den här församlingen är nog inte så konstig och det är nog inte så fel, och det är nog media och omvärlden som målar ut dem på det sättet. Så att man blundade för verkligheten, för att, och det är också en slags medberoende som en del utvecklar, så att det blir, ja, ringar på vattnet av dysfunktionella, en kontakt som inte är uppriktig och egentligen inte ger det man hoppas.
Nej, precis. Och i brist på att, eller att jag kanske förlorar kontakten helt, så väljer man att ha någon form av kontakt. Ja. Man vill inte förlora dem helt och hållet.
Och blir man en möjliggörare, även på avstånd.
Frågan är vad man har för val. Ja. Den är inte lätt.
Den är inte alls lätt. Nej. Det är ett lidande hur man än bär sig åt.
Ja. Och det som är viktigt också, tänker jag, att komma ihåg är just det här att medberoende är verkligen ingenting som är någonting som man, ja men, vad dum du är som är medberoende, utan det är någonting som är jättesvårt att hantera. Kanske ibland nästan omöjligt. För jag tänker också, du och jag pratade om det här med skillnaden på att vara medberoende mot att vara en medmänniska. Var går gränsen? Det är en väldigt fin linje däremellan. När faller man över och blir medberoende, och när är man en medmänniska som vill hjälpa den som har ett missbruk?
Alltså, gränsen går ju just vid det som du kallar gränsen, nämligen att avgränsa, hur långt går jag med? För ibland kan det vara det uppvaknande som den beroende sjuka, den som har en aktivt beroende, behöver. Nämligen att nu får du klara dig själv. Och om det är till exempel ett missbruk, ja men om det leder till att ditt liv kraschar, så låt dig göra det, så att du får börja från början med fötterna i verkligheten och ta itu med ditt beroende. Det är så man brukar arbeta i när man försöker bryta beroendetillstånd av alla slag. Det kan ju vara sexberoende, porrtittarberoende, spelberoende som vi var inne på, men det kan också vara förstås droger och alkohol. Men det finns ju också anhörig medberoende grupper där man kan få stöd i och känna, det är lättare ofta att se på någon annan. Det är ju vad vi upplever när vi pratar om de här fenomenen i sektpodden, att vi får många mails och samtal där personer berättar att det vi har talat om har gjort att bilden av deras egen situation klarnar, för de känner igen någonting som man har varit tyst om. Och tystnaden utåt, det är ju en av signalerna på medberoende.
Ja, jag tror också att man behöver, det är lätt skambelagt att vara medberoende, att man känner sig att man har misslyckats.
Du, ska vi se nu, Sanna Lundell och Ann Söderlund, de gjorde, jag tror det var 2015-2016, en tv-serie som hette Djävulsdansen, där de just pratade om att vara medberoende. De hade bägge personlig erfarenhet av det. Då intervjuade de bland annat Märta Tikkanen. Hon skrev en bok som har blivit en klassiker och översatt i hur många språk som helst, som heter Århundradets kärlekshistoria. Det var, och där skrev hon om sitt äktenskap med Henrik Tikkanen, som var alkoholiserad. Och det är en prosadikt, kan man säga, den här. Och då ville de förklara för henne att hon som stannade i äktenskapet hade varit medberoende också. Men då sa hon nej. Hon accepterade inte det, den beskrivningen av sin situation. Och så förklarade hon att hon och Henrik Tikkanen hade flera barn gemensamt, och en av sönerna hade absolut stannat med pappan. Om hon hade valt att bryta, ta ett skilsmässa, så hade åtminstone den pojken hur hade hans liv blivit då? Så Märta Tikkanen menade att i hennes fall så var det kloka, rationella avväganden som hade gjort att hon stannade i sitt äktenskap, trots att hon var helt klar över att Henrik var alkoholiserad. Och han var ju också, när hon skrev om sitt dilemma i det här äktenskapet, så var ju han stolt över att han, som han sa, hade kunnat inspirera
till
med sitt vidriga beteende till ett så fint verk.
Sätt att se på det, ja. Nej, men så hon gjorde så för att rädda sin son, var hennes...
Sina barn på något sätt.
Barn. Ja. Mm.
Så det är som du säger, det är inte enkelt att säga, ja, men det handlar om att avgränsa sig och respektera sin egen integritet, utan vi får också respektera dem som lever. Men gränsen går ju när man börjar försvara den beroende utåt och liksom kanske drar in barnen istället i ett möjliggörar medberoende, och så då tystnadskulturen förstås. Det här pratar vi inte om utåt.
Nej, men precis.
Det gjorde inte Märta Tikkanen.
Mm. Nej, det gjorde hon ju verkligen inte. Skriva en bok är väl så offentligt det kan bli. Nej, men det är väl viktigt att prata om, tänker jag, att medberoende är en svår situation att vara i. Och att man behöver hjälp. Man är inte dålig för att man inte klarar av det själv, så att säga. Utan man behöver varandra. Mm. Ja, Rigmor, vi har närmat oss inte en timme riktigt, men snart. Vad ska vi avsluta med? Vad vill du?
Ja, men jag skulle vilja avsluta med, kommer du ihåg vårt avsnitt, par avsnitt sedan, när vi pratade om inkilningen i hockey?
Mm, absolut. Avsnitt 108 tror jag det var. Mm.
Ja, för att där har vi fått lite återkoppling. För det första var det en person på Facebook som själv var KBT-terapeut, som tyckte att jag raljerade lite respektlöst. Jag raljerade inte bara om KBT, jag raljerade lika mycket om den psykodynamiska terapin. För jag sa att, men det jag menade var att om en person med en sån här problematik, ett trauma från inkilning, inte berättar om sitt problem, då blir det lätt att vi i psykoterapi liksom jobbar med, ja, med den här ångesten, det här som har kommit, att det har den självkänslan med missbruksproblem och dissociation och allt vad det kan vara. Att man liksom härleder det till hur var det din familj när du växte upp, och tänk så här, lägg upp din, här får du verktyg och så vidare. Men så det jag menade var bara att när personen själv håller tyst om sitt trauma, då kommer inte åt det.
Man kommer inte åt kärnan.
Nej, men det finns ju traumaterapi som bland annat bygger på KBT. Så det vill jag ha sagt då. Sen var det en person som var en av våra lyssnare här, som har skrivit ett ganska långt mejl och gjort en intressant sammanfattning om hur han tycker att vår utveckling, de här 110 avsnitten ni har,
har varit.
Men också det jag tänkte ta upp här i det mejlet, det var att den här mannen hade reagerat mot de här kränkande inkilningarna i hockeysammanhang, där framförallt de sexuella inslagen skapar livslånga trauman hos de som har varit med om det. Och då började han att fundera över, ja, men det finns ju till exempel invigningsritualer, kan man säga, som praktiseras bland kustjägare eller brandmän och så vidare. Mm. Men vad syftar de till? Jo, det sammansvetsar ju gruppen, och de kan visa att de står pall för tuffa tag och sådär. Men den stora skillnaden i den legitima invigningsriten, det är ju att det är då befälen som själva står för det här riten mot de underordnade eller eleverna. Och i sådana fall finns det inga sexuella inslag, och då finns det inte heller någon tystnadskultur. Så att jag tycker det var bra att han tog upp det, att det vi talar om, det är ju inte att alla de här ritualerna, och jag vet till exempel att det här med att smågrabbar kan ta sig kalsongerna på sommaren och rulla sig i brännässlor för att se om vilka som vågar. Det är ju inget befäl som har, men de vill veta det. Står du pall utan att gråta för det här? Eller gör du inte? Backar du? Så att de här, framförallt bland pojkar, så finns de här ritualerna som de verkar...
Usch, vilken otäck. Jag väldigt parentes, men när jag var liten en gång så... Uh-huh. och jag var på väg ner till stranden, så ramlade jag i bikini ner i en brännässle slänt.
Ja.
Det var fruktansvärt. Så jag har stått pall. Ja.
Men den var ofrivillig.
Ja, den var ofrivillig, men det är väl bara en parentes som sagt.
Nej, det skillnaden är ju att jag fortfarande aldrig träffat några kvinnor som berättar att de som flickor tog av sig trosorna och rullade sig i brännäsle. Men jag har ju fått höra den ena efter den andra. Jag blev så förvånad. Det här har ju sina paralleller i till exempel urbefolkningen i Amerika. Deras krigare hade ibland så där att de hängde upp sig själva i krokar för att...
I huden, du menar så
ja,
att de i sätter
huden.
I...
Ja. Ja, liksom bara för att visa om man står pall för det.
Så är det någon slags manlighetsritual då, eller för att visa?
Kan man kalla det för vissa uppdrag. Det finns många sätt att vara manlig på.
Ja,
men det jag tyckte var viktigt, det var att han... Mm. Det kontrasten till det här som har skett vid inkilning, det är att befälen eller då hockeyledarna, de överlåter den här invigningen till kamrater. Så kryper de istället undan sitt eget ansvar för vad som händer med ungdomarna.
Mm.
Man låtsas som det regnar bara, och det är, skriver vår lyssnare, riktigt töntigt. Och han associerar till Jan Guillous bok Ondskan, där han beskriver kränkningar och penalism, då så kallad kamratuppfostran i en internatskola. Så att det som skiljer den berättigade invigningsriten, det är ju att då är det inga sexuella inslag. Och då kopplas inte det här till hållhakar, som till exempel i Skull and Bones som vi pratade om. Och hemlighetsmakeriet blir det inte, utan det blir precis tvärtom. Alla som har hört män berätta lumparminnen vet ju att ju värre de hade det, ju stoltare är de. Och de ska helst ha både frusit och svultit, och någon har förlorat ett par fingrar och någon har kanske till och med dött. Och då är det riktigt, så man liksom istället då betonar vad man har gått igen. Man håller inte tyst och skäms eller är rädd och traderar det vidare.
Mm. Nej, men måste ju vara det som är skillnaden också. Om man bortser från att, jag menar, det kan ju finnas saker som man gör som även om inte sexuella kan vara förnedrande i sådana sammanhang, eller hur? Man kan ju vara förnedrad även på andra sätt än om de är sexuella.
Ja, men förnedringen är inte förnedrande om man gör det tillsammans. Och det var det bland annat som vi tog upp i den här dokumentärfilmen som Marianne Arn och jag gjorde, som heter Gott om pojkar, ont om en frågetecken.
Mm.
Och som nu ligger ute på nätet, så man kan se den på YouTube. Därför att det rör sig om ett universellt fenomen som du hittar i olika kulturer och som handlar om att just när pojkarna går ut ifrån mamma, pappa sfären och ska bli en medborgare, så har de hittat på de här liksom lite brutala ibland, och så vet de det om varann, vem som stod pall. Och när man gör det i lagsport så har man också den där känslan att det kan jag lita på, det kan jag. Så att vi vill inte säga att vi är emot allt, så tänker jag.
Nej, det förstår jag. Och det vill jag inte heller säga. Jag tänkte bara, när du säger det så tänker jag så här att vi pratar ju om barn, men även vuxna, som man har olika personligheter. Och det måste ju också finnas de som tar stryk av ett sånt gruppbeteende, tänker jag.
Ja, visst.
Och om man inte klarar av den här pressen, även om det är en okej rit, eller vad man nu ska säga.
Ja, det var bland annat det vi beskriver i den här filmen, Gott om pojkar, ont om män. Ja. Till exempel så tog vi de här klottrarna. Alltså de här klottrarna som klottrar på tåg och på väggar och allting. Det är en annan form att hitta den här invigningsriten för någon som inte är intresserad av vara med i en kampsport eller hockey och så vidare. Så
just det.
Man kan se att de söker, och vi kunde exemplifiera den här övergångsriten. Rite de passage. Mm. En passage från en period av livet till en annan.
Mm. Intressant. Ja, tack Rigmor. Ska vi stanna där idag?
Ja, jag antar att vi är tvungna. Ja. Du pekar på klockan.
Ja, vi är snart en timme långa, så jag tror att det är dags. Behöver vi något nytt så kommer vi hålla på ett tag till. Men vi säger tack för idag och hoppas att ni följer oss på Facebook och på Instagram och skriv till oss på sektpodden@gmail.com. Så ses vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Tack för idag. Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.